Vilken fantastisk sång och vilken fantastisk förmån det är för mig att vara tillsammans med er här i finlandssvensk pingströrelse. Egil Svartal ser bakom här i huvudet mitt. Säg alltid Finland först. Eller så slänger de ut dig, säger de. Det är bra att vara här tillsammans med er. Alltså, svenska är inte mitt morsmål. Det är norska som är mitt morsmål. Jag är född i en stad som heter Bergen på Norges västkust. Hillsong i Stockholm, de har en lovsång som heter Du kan flytta Bergen. Så den är en stark tro där. Det finns tre städer i världen som har sju berg omkring den. Det är Jerusalem, Rom och Bergen. Men det är bara Bergen Herren tvättar varje dag. Det regnar 289 dagar i året. Så när jag berättade för mina barn att i början av Bibeln så står det att Noa erfart att jorden blev drunknad på 40 dagar. Då började deras bibelkritik. De sa vi erfarer regn hela tiden. Det finns det inte sant. I alla fall. Tack för möjligheten att komma hit. Tack Johan för invitationen hit och bra värdskap. Jag är väldigt glad för att vara här. Jag får inte predika på engelska för det tar så mycket tid. Så ni får bara hålla med min svenska och norska här. Är det bra? Visst ni inte förstår vad jag säger så bara tar ni upp handen så här och så kliar ni er själva. Inte grannen men ni själva i bakhuvudet så här. Och säger så ska jag lugna ner lite. Och så är det så att jag växte upp i en pingstförsamling. Och när jag växte upp så använde predikanterna kalender när de predikade. Jag använde stoppklocka. Så jag tar på nu klockan och då vet jag hur länge jag ska predika. Är ni med? Men om anden faller så blir det inte kvällsmat efteråt. Så jag måste bara säga det. Klockan är, det här är ett förslag. Men jag har lärt av att det är ett bra förslag. Och så tycker jag det är fantastiskt att vara här och att ni sjunger svenska sånger. Ni sjunger på eran morsmål. Jag tillhör ju en contemporary, modern pingstkyrka och vi sjunger allt för mycket på engelska. Nu har jag blivit 51 och nu har jag blivit konservativ. Men jag ska berätta vad som hände. Våra smågrupper i våran kyrka, de kallade vi för life groups ett tag i våran församling. Och så var det en junidag. En intern, en ung person, jobbade med vår Instagram. Det är sånt som händer på smarttelefonerna. Så skrev de, det blir live avslutning efter mötet. Med hängning. Och då sa jag, nu måste vi välja norska eller engelska. För då blir det lite lättare att få till det här. Kvällens tema följer dagarna i konferensen här och jag har blivit frågad om att tala om att förändringen händer på insidan. Och det är det jag ska tala om i de nästa minuten här. För att den kristna tron, den är byggd på de orden som vi tror på. De orden som blir sådd i våran hjärtan, de blir till tro och de blir till växter i våra inre liv. Så ändring, förändring kommer från insidan i den kristna livsanskuelsen. Så när Jesus kom så kom han med kraftgärningar. Ja, det gjorde han. Så kom han med bra händelser, han tog de sjuka, han lyfte upp de låga, han inkluderade kvinnorna och de marginaliserade och de fattiga. Men mest av allt så berättade Jesus evangelium. Och hans företruckna pedagogiska metod för att göra detta var de liknelser och berättelser som han kommunicerade. Och de här berättelserna, de är mycket känt för de som har gått i söndagsskolan och de som har växt upp i kyrkan. Men de blir mindre och mindre känt i samhället för övrigt. går man 30 år eller 50 år eller 70 år tillbaka i tid, när vår del av världen hade en majoritet kristen kultur, så var det kända berättelser i samhället, men det blir mindre och mindre känt. Men jag tror att det finns en oerhört stor kraft i de här berättelserna. Och jag tror någon gånger att vi minimerar vad är det Jesus egentligen gör för något när han kommunicerar genom sina liknelser. Jesus var en mästare att kommunicera. Men han var inte den som fann upp liknelser. Liknelse betyder bildtala. Och vi som är moderna predikanter och lärare och fortällare, vi använder ofta illustrationer. Men Jesus, han använde ett helt annat nivå i sina formande berättelser. Han var en mästarkommunikator och han tog tag i vardagslivet. Han tog tag i jordbruket, vad som händer i köket, vad som händer med barnens lek, vad som händer på gatan och i hemmet. Jesus, han var inkarnerad, Gud blev människa. Men han var också en kommunikatör som gjorde att Guds rike kom nära där vår människor lever sitt liv. Och jag tänker så här, i Finland, Sverige, här var vi är nu, i 2026, i de sekulära nordiska länder, så är det fortfarande så att en levande Gud vill vara nära oss och bringa ändring, förändring till våra liv. Och det är inte så att vi må ha doktorgrad i teologi för att förstå evangelium. Gud ville det så här att de som är analfabeter, de som inte har en hög utbildning, de som står på distans, de ska också förstå Guds kärlek. Och jag tror att vi har brad med att blåsa stövet av hans berättelser för att förstå. Att ny vin kommer i nya skinnsäckar. Där en barmhärtig samaritan, alltså invandraren som ingen gillade, han är hjälten i berättelsen. Arbetarna i vingården, de får samma lön även om de har jobbat på olik tid. Men det var inte bara hans berättelser som brakte förändring. Det var också hans demonstrationer. I nattvärdsmåltidet tar han brödet och han säger, det här är min kropp. Han tar vinen och säger, det här är mitt blod. Han red in i Jerusalem och visade dem att man ropar Hosianna på början av veckan och så ropar människor också korsfäst på slutet. Han mättade 5000 och lät dem på sin tunga smaka att Guds rike är kommit nära. Vänner, jag tror att det sättet som Jesus kom med sina berättelser är fortfarande det sättet att han inbjuder dig och mig till ändring också idag. För den kristna tron, den är byggt på de orden som Guds levande ord ger till oss för att orden ska skapa förvandling i våra liv. Och vi kan sitta här, många av er var kristna många år. Någon av er kanske inte är kristna än. Vi ska be för dig efteråt om du vill det. Men vi måste förstå summan och skälet för att Jesus berättade som han berättade var för att han kom med ett budskap om att Guds rike är kommit nära. Och man ska skriva en överskrift över allt Jesus sa och gjorde, så var det detta här ena: Guds rike är kommit nära till er. Och vi kan predika ifrån skriften i Kampala, Uganda. Vi kan predika i Berlin. Eller vi kan predika här i Vasa. Budskapet är detsamma. Men vi måste förstå det vi läser i den tid när vi lever. Så jag tog med en liten enkel illustration här som jag någon gånger visade till församlingen hemma. Bara för att vi alla måste läsa vår bibel och förstå vad som står. Så i första bilden jag har med mig här så finns det den upprinnliga kontexten. När du läser din bibel och du ser att Jesus gör vatten om till vin, eller att han säger att man måste först binda den starka för man kan röva dens hus, så måste man ställa frågan, vad betyder det jag nu läser i den upprinnliga kontexten? Alla kristna som kan läsa, alla kristna, och ja, också bara de som kan lyssna, må först fråga sig, vad betyder det den gången? Så måste vi ställa frågan, hur ska det här kryssa över nästa bild? Vilket språkliga och kulturella och tidsbarriärer finns för att vi ska kunna förstå detta i vår tid? Alltså det är, alltså den där berättelsen om att det är svårare för en rik att komma in i Guds rike än för en kamel att komma igenom ett nålhuvud. Säger man så? Alltså det måste vara någonting. Det går ju inte. Man får inte en kamel. Alltså vad betyder det här? Alltså, så man måste kolla upp språket, kulturen och barriären. Så måste man på det tredje kryssa över den här älven på ett sätt. Och så måste man finna den bibliska principen i vad man läser. Och Petrus, den svenska ledaren i Philadelphia kyrkan, jag gillar honom, stor kyrkoledare. Han sa, i den kristna tron har vi någon väsentligheter och så har vi någon oväsentligheter. Och ofta så är det så när vi läser vår bibel att vi kan bli helt hängt upp i något helt underbart, fantastiskt som ingen i hela världen har fattat för vi fattar det. Men då är det egentligen kanske inte det djupaste teologiska principet. Jesus är den som stiger fram i hela skriftens bredd. Jesus och evangeliet är huvudbudskapet i skriften. Det är själ. Det är skillnad på det väsentliga och det oväsentliga. Är ni med? Så man måste kolla upp den bibliska principen. Och så måste man fråga i den fjärde. Hur passar det jag här läser in med Bibelens övriga budskap? Så för exempel när du läser om den barmhärtiga samaritanen, så är det slik att det hjälten är en som kommer ifrån ett annat land än det judiska. Därför så är ju principen som man ser efter, det är att Gud använder människor från andra nationer. Hela 98 gånger i Gamla testamentet står det att Gud älskar alla nationer. Så i våran kyrka i Bergen hade vi en växt på 25% förra hösten med bara internationella människor från nästan 30 nationer. För det vi förstår att den teologiska principen är Gud använder människor från alla etniska grupper i världen. Är du med? Och så måste vi då fråga till sist den här. Vad är det här betyder för oss idag? Och i våran kyrka, på det här frågorna om de internationella, så säger vi bara att det betyder att de som är norska och åker skidor, de måste lära sig att dricka etiopisk kaffe och spisa stark thai-mat. Och det finns norrmän i våran kyrka som de har inte sovit på månader efter den kaffen. Och många har drickit så mycket vatten efter all en chilin från Thailand, det är inte klokt. Det är så det är. Vi måste fråga, vad betyder det här för oss idag? Så, jag har doktorgrad från söndagsskolan. Och där lärde vi att det finns en liknelse i skriften som är liknelsen om såmannen. Men nu har jag gjort den här resan teologiskt och jag har kommit ut med en konklusion. Det är inte riktig titel. Titeln på den liknelsen skulle heller vara liknelsen om de olika jordsmånen. Det är inte en liknelse om en såman. Det är en liknelse om de olika jordsmånen. Det är en liknelse om respons och resultater. Och nu när vi läser den här texten så vill jag att du ska lyssna till den heliga ande i ditt liv. För om någon minuter så ska vi inbjuda att vi alla kan reflektera och lyssna till vad anden säger till oss i våra liv. Vi ska be för och med dig. Men i den här liknelsen så berättar Jesus om hur olika människor responderar olikt när Guds ord blir predikat för dem. Och vi läser tillsammans ifrån Markus kapitel 4. Och jag läser här, för det där står det på svenska. Hör, sa han. En såman gick ut för att så. Och då han sådde fallt nu... Det här är ju norska. Är det norska? Då finns det en på norska. Då läser jag på norska. Hör, sa han. En såman gick ut för att så. Och då han sådde fallt nu vid vägen. Och fuglarna kom och tog det. Något fallt på stengrund. Hvor det var lite jord. Och det sköt strax i vädret. För det jordlaget var tynt. Men då solen steg och det blev svidd så vissnade det bort, för det hade ingen rot med sig. Något fallt vid tornbuskarna, och tornbuskarna växte upp och kvällde det, och det bar inte frukt. Men nu fallt vid god jord. Det sköt upp, växte upp och det bar frukt 30, 60 och 100 gånger. Det som blev sådd, och han sa, de som har öron att höra med, lyssna. Vänner, vi är alla här nu. Vi alla har öron, men inte alla människor lyssnar. Så nu ber vi tillsammans. Helige Ande, vi ber. Må du öppna våra hjärtans ögon och öron så att vi kan höra vad du säger till oss. Vill du visa oss i den här liknelsen hur våra hjärtans respons kan vara öppet för att ditt rika och din förändring kan växa fram i våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen. Genom hela det gamla testamentet, i hela längtan i de 39 kapitlen som finns i det gamla testamentet, så finns det en längtan efter en dag kommer Messias. Och uppfattelsen till det judiska folket var att den dagen Messias kommer, kommer han att bringa en revolution från utsidan och in. Detta är ett folk som är van vid religiös adfärd, helighetslager, renselseslager, tempel, tillbedjan, offerhandlingar. En förvändling kom från utsidan i det judiska tänket. Men plötsligen så står Jesus där. Och så säger han att ändring ska inte komma från utsidan och in. Förvandling kommer ifrån insidan och ut. Därför så säger han i Markus kapitel 7, vers 20. Det som går ut från ett människa, det är det som gör ett människa orent. Innanifrån, från människa hjärtat, kommer de onda tankarna. Så medan de väntade på en yttre revolution, så sa Jesus, det kommer en inre reformation. Förändring, det kommer innanifrån, ifrån de som följer mig. Och det hade allerede profeten Jeremia talade om i kapitel 31 och vers 33. Det här är den pakt som jag vill sluta med Israels hus i de dagar som kommer, säger Herren. Jag vill lägga min lag i deras sinn, skriva den på deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och ni ska vara mitt folk. Så det Jesus gör är att han kommer med en inre transformation i hjärtat. Hur gör han det? Ved att han ger sitt ord och att det ordet ska växa upp och bli 30, 60 och 100 fall i resultat. Orden är detsamma som frön som blir sådd. Och du och jag sitter här i en sportshall på en skola i Finland och vi får nu ett budskap ifrån en jordbrukskultur. Så nu måste vi alla bara translantera lite här, översätta lite i huvudet. Fröet är ordet, hjärtat är jorden. Hur är det här landar i våra hjärtan? Men det här hade ju Lenin sagt. Va? Det här sa ju Mao. Det här har ju alla revolutionära i hela historien sagt. Vi måste tvätta hjärnan till folket i landet. Och när vi har tvättat deras hjärna och vi har gett dem våra nya ord, så vill de agera liksom vi vill att det ska hända. Men vet du, det är ju inte helt sant, va? Att Lenin fick det här till. Eller andra revolutionära fick det här till. Det som skiljer revolutionäras ord från Jesu ord är det här faktum. Att när Jesus Kristus dog på fredag och stod upp på den tredje dagen, så bröt han dödens makt. Och när han bröt dödens makt, så var det en seger över döden och synden och sjukdomen och nederlaget, som gjorde att hans ord är fyllda med en uppståndelseskraft. Det vill säga att när de orden av uppståndelse och kraft är sådd i våra hjärtan, så får vi uppresta liv. Så får vi sådana uppståndelsesliv som gör att de här orden, de blir till liv och kraft i oss. Det är inte en yttre religiös revolution som kommer, men det är en inre transformation i hjärtat som temat här ikväll har sagt så tydligt till oss. Om du tror det så kan du säga ett amen. Amen. Så den första barriären, jag tror vi får ett bild här på den första barriären, det är det som faller vid åkerns utkant. Där vår jorden är sammantryckt och hård, där fåglarna kan komma och ta det. Där är ingen respons till orden. Där finns ingen som förstår de orden som har blivit sått och gett till dem. Och det var detta Jesus erfarte också i sin egen tjänst. Du vet, när man läser Bibeln, det som är så fantastiskt med Bibeln, det är att Bibeln är skrivet med en kronologisk riktning som gör att de olika skribenter får fram sitt poäng. Så Markus, han skriver kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va? Och det händer någonting i kapitel 3 som illustrerar det som Jesus här berättar om i kapitel 4. För i kapitel 3 så erfarte Jesus att han var i synagogen. Och när han var i synagogen så var det en man som hade en vissen hand. Och denna man ville bli helad av Jesus. Men det var så att de skriftlärda fariseerna, de var runt omkring dem. Och det står här i vers 5 i kapitel 3. Då han såg dem så stod i kring, harm och bedrövat över att de hade så, vad för något, hårda hjärtan, sa han till mannen, räck fram din hand. Mannen gjorde det och handen blev med en gång frisk. Men fariseerna, de gick ut tillsammans med herodianerna och de började strax att lägga planer för att ta Jesus och få ta livet av honom. Är du med? Så Jesus säger, någon som hör Guds ord har hårda hjärtan. Han berättar om sin egen erfarenhet i sin egen tjänst. Och nu vet jag att det finns män och kvinnor här i det här rummet som också har den här erfarenheten. Att när du har pratat om evangeliet på din skola eller på din arbetsplats så har folk bara sagt speak to the hand. Knallharda hjärtan. Jag bor i Norge. Vi är 5,6 miljoner nu. Jag tror att min generation, norska, sekulära norrmän, vi är den mest ateistiska generationen vi har haft i 1000 år i vårt land. Det är stenhårt. Så många av mina grannar och vänner som jag har växt upp med, de vet att jag brinner för Jesus och tro och sådär, men speak to the hand. Väldigt svårt att nå igenom i vårt land. Norge skårar i världstoppen på konformitet. I Norge så är vi väldigt lik varandra, men vi tror att vi är väldigt unika. Så vi skryter av att vi är oss själva. Det är viktigt att vara sig själv. Men vi alla går med de samma vita sneakers och vi går med de samma blåda kavajer. Så är det i vårt land. Och därför så är det så att om man vill gå på huvudvägen, den vägen hur alla går, då är det inga problem. Men om du vill snu dig och gå den andra vägen så märker du det ganska snabbt. Det finns en knallhard respons på evangelium i det landet som jag bor i. Och så får du tänka hur det är i ditt land. Den andra barriären, det är det som faller på stengrunden. Där vår jordlaget är tynt, men det får en snabb och entusiastisk respons. Jag har ju varit med på så många konferenser och så många festivaler. Och jag har sett alltså tusentals människor ta upp handen och säga halleluja, jag vill bli kristen. Men jag har nu, efter ett tag när jag har blivit vuxen, så har jag tänkt så här. Vi måste passa på så att vi inte so we don't hype up, så vi inte gör det så entusiastiskt att folk inte får rötter i sin tro, men då bara blir hänger på för det är kul att vara tillsammans med oss. Jag har en stuga i fjället och på den stugan har jag torvgras på taket. Och jag skulle köpa sån här kunstmedel förra året. Så jag gick först till bondefällesköpet och han gav mig ett råd. Så gick jag till en gartner som heter Björg på 65 år. Så sa jag, vad ska jag köpa? Hon sa att du ska inte köpa den gödsel som han killen sa till dig. Det blir som att ta en energidrick på styrten så här. Du blir väldigt entusiastisk på ett sätt. Och det är det som händer med graset. Graset blir väldigt snabbt växande, men det får ingen rötter. Jag är rädd att någon gånger i vår pentekostala tro så gör vi så mycket ur entusiasmen av vad vi bygger, att vi låter inte unga människor få en tro som har rötter i sig. Jag är rädd att någon gånger så tillåter vi en respons till det sociala, till musiken, till erfarenheten eller till projektet som gör att trons rötter inte blir starka nog. Jesus erfarte också detta här i sin tjänst. I Johannes evangelium kapitel 6 så står det att många av hans discipler sa när de hörte det här är hårda ord. Vem kan höra på sådant? Jesus visste själv att hans lärjungar murrade på grund av det här. Och så sa han, gör det här att ni också faller ifrån. Efter det här så var det många av lärjungarna som track sig bort ifrån honom och gick inte längre omkring med honom. Den här liknelsen är en liknelse om respons och resultat. Sekulära Norden människor säger ofta, jag ger ingenting. Men så är det de som kommer in i vår miljö och säger halleluja på Alfa-kursens första kväll. Eller på festivalens vidunderliga atmosfär. Men det finns ingen rötter i det. Men det finns också en tredje barriär. Och det är barriären av det som faller i tornbusken. Säger man det på svenska? Är det tornbusk? Törnbusk. Okej. Törnbusk. Det är någon ord på svenska som är väldigt konstiga. Det konstigaste svenska ordet vi vet i Norge är örgott. Örgott. Alltså, det heter putevar i Norge. Örgott. Ja. Ja. Dynvar. Ja. Men det bästa ordet i litteraturen är svartsjuka. Det tycker jag bara. Då tänker jag, vad djupt det ordet är. Det är just det som skrämmer mig mest. Det är två på första plats på svenska ord som skrämmer mig. Ikea, billig bokhylla eller varg. Okej, nu är vi tillbaka till det vi pratar om här. Något faller i törnbusken. När jag blir pensionär så ska jag skriva boken Tron i det 21 århundradet i Norge. Tron är i törnbusken. För törnbusken växer i den goda jorden. Men i den goda jorden så finns där bekymmer, rikdomens bedrag och lysten till alla andra ting. Och jag tänker det är en ting som är illustrerande för välfärdsstaterna i Nordens hållning till tro i möte med välfärdsstaten, så är det just de här sakerna. Vad har vi gjort de senaste åren med de unga i vår kultur? Psykisk ohälsa har gått rakt i vädret sedan 2011. Vet du vad som hände i 2011? Då fick vi alla smarttelefon. Vi fick Instagram och Snapchat och psykisk ohälsa har gått upp så där bland unga människor i takt med att vi har börjat att bekymra oss. Vi säger till unga människor, du måste bestämma vad du ska bli. Du måste bestämma vem du är. Du måste bestämma vad du är. Vem du blir kär i. Hur läggning du har. Vi har lagt på unga människor i vår del av världen så många val som man inte tränger välja bland. Det är som den danska teologen och filosofen Søren Kierkegaard säger. Där var det finns många val finns det mycket angst. Och i vår kultur nu så har vi alltså så mycket ångest baserat på att vi väljer för många grejer. Det är törnbusken. Det landar på våra söndagsskolebarn, det landar på våra tonåringar, det landar på unga vuxna, det landar på oss alla. Folk får Facebook-depression. Man ska gifta sig och kollar upp sin kjola och den är snygg och fin intill man sammanliknar sin kjola med din väninnas kjola. Och då är plötsligt din kjola inte fin längre för vi ser varandra genom varandra. bekymmer. Den andra grejen med tornbusken är rikdomens bedrag. Vi blev kristna i Norge i 1024, så fick vi vår kristna lag, vår första kristna lag. Och jag fick tala på pingstdagen under det jubileet ute på den platsen, tingplatsen på Moster, hvor vi bestämde att nu ska vi inte böja oss till Odin och Thor längre, nu ska vi böja oss till Kvite Krist. Och kristen tro har varit här i vår del av världen sedan slutet av 800-talet, 900-talet, 1000-talet, kan man finna gräver. Och på den tiden när vi begrov våra vikingar före kristen tron kom, så slängde vi en get och ett litet svärd och lite kaffe och kanske en lite fika, så man har en start upp däröver i Valhall när man kommer till den andra sidan. Men när vi blev kristna så bestämde vi, det där ska vi sluta med. Man tar ju inte med sig någonting när man går härifrån. Men själv om vi nu i vår lutherska protestantiska kristentro begräver i tomma kister, så är det fortfarande så att de flesta av oss använder mesta parten av vårt liv att ackumulera grejer som vi inte kan ta med oss. Det är rikdomens bedrag. Denna idé om att vi samlar upp grejer för att vi ska klara av oss. Men vet du, i den kristna livsanskuelsen så är det den öppna hands ekonomi som gäller. Det enda vi tar med oss när vi åker härifrån är det vi har gett när vi har varit här. Men Jesus säger det såklart, att tornbusken, den säger bekymmer. Den säger rikdomens bedrag och den säger lysten åt alla andra möjliga ting. Detta att vi har, som de många säger, FOMO, fear of missing out. Om jag säger ja till att åka på semester med dem, så kanske inte de inviterar oss nästa gång på deras semester. Om jag gör det här så kan jag inte göra det här. Vi har en epidemi av enslighet i den västliga världen. Jag och min fru har jobbat på och vi lagar single camps för att hjälpa människor att finna varandra. Och det är inte för vi nödvändigtvis tänker att vi har för lite att göra. Men när vi ber för folk och vi möter folk i själsorg och i vägledning, det finns en sorg i våran kultur av ensamhet och isolation. Det är inte bra för oss människor, men för det vi får alltså bekymmer. Vi får lysten på andra ting. Vi klarar inte att fatta våra beslut. Tron i tornbusken. Den fjärde barriären är den när det lösnar. Och vi ska inte använda för mycket tid där, men alltså det är bara helt fantastiskt. Han säger, något faller i god jord. Och det som faller i ett öppet hjärta, det som faller i den goda jorden, det bär 30 resultat, 60 resultat eller 100 resultat. Och poänget med det är att någon frö faller i den goda jorden. När jag växte upp i Tabernaklet Bergen så minns jag våra lite tråkiga söndag förberedelsegudstjänster. De gick lite sakta. Jag gillade väckelsesmöte på kvällen. Men också bönemötet. Och en ting som vi lärde när vi var på bönemötet var att om du ska lära höra Guds röst så måste du också lära kedja dig lite. Ha det lite tråkigt. Du vet, om du inte ävnar att ha det lite tråkigt så är det väldigt svårt att höra Guds röst. Det är som Alfred Lorentzen sa, den danska predikanten som dog bara 49 år gammal. Han sa att få tag på Guds röst, det är som att få tag i den djupa källan. Och det tar lite tid. Vi lever i en tid nu vår uppmärksamheten blir utraderad för att vi swipar vidare till nästa grej. Jag har varit pastor i 26 år i Norge nu. Jag ser ändringen. Jag ser det blå ljuset från smarttelefonerna på lovsångskonserterna och i mötena. För att vi swipar bara vidare. Vi måste bli stimulerade hela tiden. Jag tror att vi tränger att stoppa upp lite. Som Guds folk och säga, det är ett ord som blir sådd. Och vi måste välja om vårt hjärta ska ha lugn nog, frid nog för att anden ska kunna tala till oss. Det är som Henry Nouwen säger, och jag ska citera honom nu, det kommer på väggen här. Ordet disciplin i det andliga livet betyder insatsen för att skapa ett rum där Gud kan agera. Disciplin är att hindra att alla möjliga områden i livet fylls upp. Så jag skulle predika på andra pingstdagen i Oslo. Och då går jag ur mitt hem, 600 meter, så tar jag tricken till flygplatsen. Så är jag snabbt i luften, landar i Oslo, tar tåget in till Oslo S. Och det här är min disciplin. Herre, för jag läser tidningarna så ska jag läsa ordet. Om jag gör det i en Scandinavian Airlines-maskin. Jag kallar dem alltid för Scandinavian Airlines när de flyger och gör det bra. Och så när de cancellerar så kallar jag dem för Satan Airlines. Och jag flyger över och jag gör min lilla devotion där med stilletid. Och säger, Herre, om du kan använda mig idag, använd mig också på min resa för jag predikar i Oslo. Så kommer jag till Oslo S. Och så står det en ung dam där, kanske, ser man dam? Dam 35 år eller sådär. Man 51, dam 31. Jag ska predika, så jag bara tänker, ska jag hjälpa dig med din koffert? Säger jag till denna dam. Så säger hon först nej, och så säger hon ja. Och så tar jag den ene, hon tar den andra. Och så ska vi gå bandet upp till centralstationen. Hon är svensk, och då blir jag glad, för då kan jag tala svenska. Så jag säger, ska du flytta hem eller? Ja, jag har varit här i Norge nu ganska länge och nu ska jag åka tillbaka till Göteborg. Och så säger hon till mig, vad ska du? Hon frågade mig, vad ska du? Jag ska predika idag. Vad är ditt budskap idag, pastor? Men mitt budskap idag är att Petrus på pingstfestens dag hade ett klart evangelium om Jesus. För alla människor. Så att alla ska få höra evangeliet. Att de är förlåtna, de är inviterade. Och att Gud vill ändra alla människor sitt liv. Och då har vi gått 30 meter på det här bandet. Och så säger hon till mig. Jag har bott i Norge i 2 år. Men jag har inte funnit en församling. Jag brukade gå till Pingstkyrkan i Göteborg när jag var ung. Och jag önskar att leta upp en församling som jag kan tillhöra. Så stannar vi där uppe i avgångshållen. Så delar jag lite kontaktinfo till någon pastorer i Oslo. För jag beredde mitt hjärta på Scandinavian Airlines. Och jag sa, Herre, om du kan använda mig idag så låt någonting hända. Vet du vad jag tror? Jag tror av hela mitt hjärta att frukten från ett kristent liv kommer när vi justerar vårt inre för att vara en plats där Guds ord faktiskt kan få låta växa upp. Och det här är inte bara för prästen. Det här är för alla de som tror. För Guds rike är kommit nära. Jesus kom med ett budskap. Guds rike är kommit nära. Alla hans berättelser handlar om detta ena. Guds rike är kommit nära. Men responsen, den är så olika. Någon bara stänger sitt hjärta. Någon är entusiastiska på lägret eller på festivalen. Någon är så bekymrade för det som ska betalas på räkningarna. Någon är så bekymrad för vad grannen ska säga. Någon är så bekymrad om man har något eller man har lyst till andra. Men någon, säger man. Och båda mina bästa föräldrar var bönder. Och jag har kollat dem när jag var barn. De siktade på den goda jorden när de sådde sin säd i jorden. Så var det den goda jorden. Och vänner, hör på mig nu. Herren vet att ditt hjärta är god jord. Herren vet att de orden som han har sagt, de är tillräckligt för att det här riket kan växa fram i våra liv. Men vi måste under andens vägledning granska våra egna hjärtan och säga, Herre, om jag har varit hård, förlåt mig, jag omvänder mig. Herre, om jag har varit entusiastisk men inte släppt till dig, jag omvänder mig. Jag vill att ditt ord ska få rötter i mitt hjärta. Om jag har följt för tornbuskarnas bedrag, Herre, förlåt mig för min kärlek till grejer och pengar. Förlåt mig för min konkurrens och min jalousi. Förlåt mig för det som kväver. Herre, gör mitt hjärta. Ska vi resa oss upp tillsammans så kan lovsångarna få komma fram här och hjälpa mig. Så säger vi, Herre, kom och låt mitt hjärta vara god jord för dig. Vad jag vill att vi ska göra nu är att vi ska sjunga en sång eller någon vers på den. Och så lyssnar du till anden nu. Och så har jag en fråga, en utmaning till oss här mot slutet.